Minns du för inte jättelänge sedan när du hade en stark åsikt om något eller en tanke och var tvungen att vänta tills du träffade vänner och bekanta för att dela den med någon? Eller när du hade en riktigt, riktigt snygg dag och fick gå ut på gatan för att någon skulle se hur fin du var? Eller kanske att du hade blivit fångad på bild och kände att den där bilden blev jag snygg på. Men du behövde ta 35 foton till i din kamera och sen lämna in fotorullen och vänta ett par veckor tills du fick tillbaka den för att kunna hitta den här fina bilden som du sen klistrar in i ett album och hoppas att någon kommer hem till dig och börjar bläddra i det för att se hur fin du var. Eller du kanske blev fin på en bild i skolkatalogen och någon kanske tyckte att du var fin, men hur skulle du få veta det eftersom det inte gick att klicka hjärta? Det här var tiden innan sociala medier och en tid när grupper och församlingar möttes på torg och i lokaler och inte i forum. Är det en tid som var bättre än den vi är i nu? Mådde vi bättre innan? Och hur kommer vi att må snart? Det är vad vi ska prata om idag.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA! Du lyssnar på De människor med Lina och Björn, närmare bestämt psykolog och författare Björn Hedensjö, och jag, det lite överflödiga bihanget Lina Thomsgård. Idag ska vi prata om sociala medier. Har vi någon speciell vinkel på de sociala medierna, Björn?
Ja, vi har ju pratat om det i en del avsnitt förut, av och till.
Mm.
Idag ska vi prata specifikt om vi mår bättre av att hålla på med det mindre.
Mm. Borde vi dra ner på det?
Ungefär så.
Ska jag säga varför det passar extra bra för mig att göra det här nu?
Berätta för mig.
För att jag är mitt inne i en avgiftningsprocess som är, alltså, angränsar till trainspotting-scener.
Ja.
Jag har ätit för mycket av några väldigt, väldigt vanliga huvudvärkstabletter. Mm. Och inte tjackat i med dem, utan bara ätit lite för många dagar och fått något som visar sig vara jättevanligt. Läkemedelsutlöst huvudvärk. Så just nu är jag inne på en avgiftning. Där man ser, man har jätteont i huvudet, så ser man de här huvudvärkstabletterna ligga där, så vet man att vad kul och skönt skulle vara om jag tog en. Men jag ska inte. Särskilt kul. Kul som i bemärkelsen, jag behöver inte ligga och skaka och smärta.
Nej. Mm.
Och det här kräver pannben.
Ja.
Och det är faktiskt vad jag har känt att jag har saknat varje gång jag läser studier som säger att det vore bra att dra ner på sociala medieranvändandet. Mm. Alltså, ja, det skulle jag nog göra, men jag tycker att det är lite för gött att njuta. Jag är lite för liksom socker, jag vet inte, sweet toothed.
Ja.
Så att det där pannbenet saknar jag nog. Mm. Men kanske att du kan motivera mig då.
Ja, det tror jag. Mm. Precis. Vi kommer att gå igenom sånt som är kanske inte så himla bra, men att också en del som faktiskt är ganska bra. Och sen så tänkte jag att vi avslutar med någon god sån lösningslista. Mm. Hur man kan...
Det vi kommer att komma fram till i avsnittet kommer vi att sen presentera en lösning på. Ja. Hur man gör.
Ja, exakt. Uh-huh. Låter det bra, eller? Det
låter helt lysande.
Mm. Vad har du för sociala medier-period själv?
Jag fick höra av min kompis Gustav att jag är en periodare av rang. Jag har aldrig märkt det innan. När han beskrev mig så lät det nästan... Alltså, när han beskrev typ mitt flöde så lät det som att jag var alltså, bipolär. Att så här... Det försvinner ju 2 veckor, Lina, så undrar man vad fan är det som har hänt. Och sen plötsligt så är det liksom ett smatterband som ser ut som kos högst upp i bildskärmen för att det har lagt upp så himla mycket.
Ja.
Och jag tror att mitt användande kanske... Alltså, det säger något.
Mm.
Att jag är lite av eller på. Mm. Men särskilt långa stunder utan att hålla koll går ju inte i mitt liv.
Nej.
Och du då?
Du kan ju ha såna riktiga, alltså om du typ drar till Dalarna och kommer i ditt så här gröna fingrar-mode, då ser man ingenting av dig på en vecka.
Nej, just det. Och plus att jag har 2 söner som liksom slåss om att ha min telefon för att kolla på, spela radioapan eller fotbollsspel och sånt där. Så att ganska ofta så är telefonen ockuperad av dem, vilket är typ jättebra för min del. För då har jag och då blir liksom den här mycket av reflexen som typ bara sitter i tummen.
Mm.
Bli liksom så. Hur är det själv då?
Ja, alltså Det har ju hänt något, känner jag, för mig personligen. Och så, som alltid när man tänker att man är en unik snöflinga, så är man nästan alltid en del av en typ större rörelse i samhället.
Exakt.
Och använder väl mest Instagram, lite grann Threads, den här nya Twitter-varianten, fast väldigt lite.
Väldigt, det händer inte så mycket där.
Nej, precis. Men det är väl ganska trevligt kan jag tycka på ett sätt. Och, men det är något som gör att jag inte är lika motiverad som jag var förut att hålla på. Mm. Och lägger ut väldigt lite i flödet så där, på Instagram. Det är väl en gång var tredje vecka kanske. Och så så att det händer inte jättemycket där. Och, men då är jag, och även du kanske låter det som, del av en större trend som är att det blir liksom mycket mindre av det. Man använder sociala medier mycket mindre. Jag såg nu ganska häpnadsväckande siffror på det där. Analysfirman Gartner, är något du känner igen?
Nej.
Väldigt respekterad. Så jag minns från min tid som ekonomijournalist att det var när de kom med någon sån trendrapport och skrev man en artikel om det.
Ja, för de visste vad de sa.
De har koll, alltså mycket koll på liksom teknik och liksom tech och konsumentbeteende och sånt där. Och de spår att 50% av användarna kommer att significantly limit their interactions with social media by 2025, alltså det kommande året.
Oj, kul! 50% kommer märkbart minska närvaron.
Så att vi är mitt i någon sån typ av skifte då. Och de har lite olika förklaringar till det. De tänker att dels det här med desinformation, som vi har tagit upp i olika avsnitt, till exempel det om, vad heter det, filterbubblor. Det här med att man inte kan lita på en hel del som skrivs där.
Just det, och mer så i framtiden om AI får göra sitt jobb kanske,
eller hur? Det är också en grej som de tar upp. Det här med AI-genererat innehåll. Som, alltså det folk tycker att det skadar användarupplevelsen, och jag fattar precis vad de menar. Du vet att, jag tror jag tog upp i något avsnitt att jag har såna här feel-good-konton som är lite så här natur. Alltså så här typ
någon paddlar i en å i
Norrbotten liksom.
Just det.
Och den typen av innehåll blir jag glad av. Lite fina fjäll och sånt där. Men nu har jag också sett att det bara, inte på specifikt de här kontorna jag nämnde nu, men att på vissa, att det dyker upp så naturbilder som är så här uppenbart
falska
kanske. Så här, man bara, okej, här är en så här japansk trädgård med en lönn som är enorm och jättegul. Men den där finns nog inte.
Nej.
Eller? Alltså man hamnar i någon sån här... Fattar du vad jag menar?
Ja, och vad händer i oss då?
Jo, det är väl jätteintressant att för forskningen att ta reda på. Jag kan säga vad som händer för mig personligen. Och det är att jag känner att om det där inte är en riktig lön, då blir inte jag glad av den.
Nej.
Och om jag inte är riktigt säker på om det där är en riktig lön, då blir inte jag heller glad av den.
Nej.
Och precis så tänker jag med så här AI-genererad musik och så också. Att om det kom en låt som jag tyckte, gud, den här svänger. Och sen fick jag reda på att det var en AI som hade gjort den. Då skulle jag sluta gilla den låten, tror jag. För att för mig så är så här, ja men konst är ju, alltså det ska ju spegla liksom en människa,
upphovspersonen, något man kan liksom,
kanske så här mänsklig connection, alltså så här, kände du så, det gör också jag.
Just det.
Och om det är bara någon liksom algoritm som har tagit fram det, då dör det för mig som idé. Fattar du vad jag menar?
Ja, jag fattar exakt vad du menar. Jag tror att jag är precis likadan. Jag är lite orolig att det är en generationsfråga.
Ja.
Att jag tänker mig att mina liksom brors barn lyssnar på det här och bara, va? Dravel. En svängig låt är en svängig låt.
Ja.
Men precis som du så känner jag att när saker är, när det är något lurigt bakom det, så inte bara får jag svårt att känna någonting för det, utan jag blir liksom desillusionerad.
Ja.
Att så här, men då är det ju ingen, vad är poängen med det här?
Ja.
Om vem som helst kan skriva det där, eller om, så här, om en Taylor Swift-bild är påhittad på Instagram, men då kan jag inte lita på några bilder på Instagram. Så kan jag, alltså att det, liksom, det smittar av hela min tilltro.
Ja, exakt, precis så. Och det är väl det som händer här då, tänker jag mig. Och sen så är det också toxic user bases, alltså att det är polarisering och bråk och sådana saker. Så kunde man väl känna på Twitter kanske där i slutet.
Ja, verkligen, verkligen. Och alltså, vi gjorde ju ett avsnitt, det live-avsnittet vi spelade in på Fotografiska, som var också tidigt i Israel-Palestina, visst? Eller?
Var det det? Eller var det innan?
Eller var det jag minns innan? Inte. Det känns som att vi berörde det. Oavsett så har vi ju berört hur konflikter liksom
polariserar
och nästan eskalerar. Och så, alltså, så.
Att det blir väldigt hårt och otrevligt.
Ja.
Ja.
Så det är ju, kanske motsatsen till mycket av det vi har pratat om i andra avsnitt, där det handlar om konfliktlösning och att konstruktivt, när olika åsikter finns,
ja,
så behöver man agera på vissa specifika sätt för att man kanske ska försöka hitta någon gemensam sanning eller lösning, eller bara konstatera att man tycker olika.
Mm.
Men att mycket av det som sker i sociala medier är rakt av motsatsen till det.
Ja, absolut. Och sen så det här med the prevalence of bots, att det finns många bottar. Och det märker man väl kanske framförallt då på Twitter, numera X, och liknande plattformar, så diskussionsplattformar, att det är ganska många robotar som bara pumpar ut budskap. Och då också den där liksom tillitsproblemet, sådär, att man, även om bottarna kanske är färre än vad man tänker, så är man inte säker. Man vet inte riktigt om man kan lita på att det är människor som sitter och skriver saker och så.
YouTube, Twitter, Facebook, me. That's the way to get close, so you see. Used to be strangers, but now that won't be. If you subscribe and get back to me.
Nu när jag researchar det här så stod jag på ett antal krönikor som har tagit upp just den här grejen. Så här, varför var mitt sociala medieanvändande så väldigt annorlunda för 10 år sedan än det nu? Jag vet inte om du har tänkt på det. När det poppar upp sådana här minnen från för 10 år sedan.
Exakt.
Då kunde det vara så här... sitter och läser den här boken och ikväll ska jag gå och se den här filmen.
Nej, men alltså det var typ det ärligaste. För jag minns att när jag höll på att liksom föreläsa, var jag väl kanske inte så här hashtag sociala medieexpert, men fick föreläsa i många sammanhang där sådana andra stod på scenen.
Ja.
Och att en av de sakerna jag sa var just så här, äntligen en plats där vi liksom kan vara oss själva med varandra.
Mm.
Där liksom så här, att jag gillar den här speciella låten och att det märks på MySpace gör att den här människan i liksom Kanada eller Uruguay eller Japan som också gillar den låten hittar till mig. Vi kan hitta genuin kontakt. Det kändes så liksom just genuint och dessutom det globala.
Mm.
Att man liksom kunde få vara sig själv. Jag behövde inte se ut, eller jag behövde liksom inte, ingen brydde sig om hur jag pratade eller egentligen hur lång jag var, utan så här, det var det riktiga.
Mm.
Det jag ville uttrycka var det som liksom kunde attrahera eller inte annan människa.
Ja.
Så att för mig var det liksom hyperklint i början.
Ja.
Och nu geggamoja.
Just det. Det där som du beskrev är det bästa med internet.
Mm.
Man har ju så sällan den typen av upplevelser numera. Men jag hade bara för några veckor sedan så... Jag har någon sån här favoritspellista på Spotify.
Mm.
Där man lägger till låtar som jag hittar som jag älskar.
Mm.
Och så var det någon liten artist från England som åkte in på den här listan.
Mm.
Och som såg det och som letade upp mig på Instagram.
Nä.
Och DMade mig. Bara, tack för att du addade min låt till din favoritlista.
Nä.
Och jag bara, men gud, det är jag som ska tacka för den här otroliga musiken. Och du minns, typ, så kändes det ju i början. Att man bara hittade likasinnade.
Ah.
Och jag fick en sån liten internetgås då, som man så sällan får nu för tiden. Och så var det då, och nu är det mycket mer, det är en sån här grej som alla tar upp då när man pratar om det här, att det har blivit mycket mer professionaliserat.
Mm.
Alltså de användare som postar mycket är ju ofta lite proffs på det.
Just det.
Och det är liksom väldigt tillrättalagt och ofta säljer de någonting.
Vet du hur många meddelanden jag får ifrån byråer och firmor, eller då, situationstecken personer,
ja.
Anne Hughes från liksom social media som är så här: hello Lena, vi har bevakat your account for this long och det har extreme potential, men du når inte alls så många människor som du skulle kunna nå om du bara tweakade och gjorde det här, och vi kan hjälpa dig att få 100,000 fler följare på 2 veckor om du bara prisbild. Alltså kanske har jag fått 40 sådana olika mejl från firmor vars jobb det är att bara besudla. Gör allting till marknadsplats och besudla.
Ja, exakt. Och det här bidrar väl också till att det blir mindre intressant, tänker jag.
Exakt.
Mindre intressant innehåll. Så att det är lite på dekis då.
Och, den här listan tog ju inte upp de sakerna som vi har tagit upp i tidigare avsnitt, det här med hur man faktiskt mår.
Nej.
Ja, för det här handlar om typ så här, typ själva plattformarnas förfall ja, på något vis.
Just det.
För vi har gjort ett avsnitt om typ hur sociala medier påverkar ens självkänsla.
Just det, med fokus på unga hade vi där.
Exakt, unga och typ lite så utseendefixering och känslan att inte vara lika perfekt som alla andra. Och det har vi återkommit till jätteofta i den här podden, hur det här liksom kurerade och tillrättalagda bildflödet som vi utsätts för, vad det gör med vår verklighetsuppfattning.
Ja.
Och hur liksom, om du vill må bättre i dig själv och med dig själv, så kanske du inte bara bör utan måste gå in och klicka bort en massa, så här, låta bli att utsätta dig för en massa av andras bilder på hur deras liv är.
Mm.
Och så här, där man tittar på i vilken utsträckning vi faktiskt mår dåligt av det, och addera det till den här listan, så känns det ju som ett ännu starkare case.
Visst, och det jag tänker mig, det hänger ihop med det här i så mått då att det har blivit en större medvetenhet om det.
Ja.
Eller hur?
Ja.
För att i början när det kom sådana varnings... När forskare började varna om det här, så minns jag att det var väldigt mycket debatt om det. Jag vet inte om jag har tagit upp det i podden förut, men jag fick tidigt moderera ett sådant samtal.
Mm, mm.
Precis när den här debatten hade börjat väckas. Vad kan det ha varit? Liksom 2011. Ja, ish. Alltså när det blev liksom lite stor debatt. Sådär. Mm. Det var den här forskaren vars namn jag inte riktigt vet hur man uttalar fortfarande.
Du som är så bra på sånt.
Jean M. Twenge kanske. T-W-E-N-G-E.
Twenge.
Hon är väl det kanske mest profilerade namnet i den här debatten på sociala medier är skadligt sidan. Men hon presenterade en bok, hon kom med en bok som översattes till svenska, som hade, det fanns massa såna här korrelationsstudier, alltså man kunde se samband mellan folk som använder sociala medier mycket mår sämre på det här och det här och det här, och det här sättet.
Just det.
Mycket sånt. Men då fanns det en väldigt liksom högljudd motståndarsida som menade att det här säger inget om sambandet.
Nej, folk som mår dåligt söker sig till sociala medier.
Exakt.
De skulle inte mått bättre eller sämre av att inte göra det.
Ja, vi vet ändå inte om det är sociala medierna som är problemet. Men sen dess så känns det som att det kommer mer och mer forskning som backar hennes, hennes uppfattning då.
Jag kan faktiskt bara gå till mig själv. Att någon gång när jag har tyckt väldigt illa om mig själv och har lagt ifrån mig telefonen ett längre tag, så har jag kunnat repa mig lite snabbare än någon jag inte har gjort det.
Ja. Och det blev väl en bra brygga då till den första studien som jag tänkte ta upp, som är ny och den är svensk. Var det Lunds universitet kanske? Ganska liten.
Mm.
Men det var ändå så att den var så tydlig och dessutom i linje med massa andra liknande studier som gjorts i andra länder. Så att jag tar upp den rakt upp och ner. 174 personer mellan 18 och 29. Och de här placerades slumpmässigt då i tre olika grupper.
Mm.
Normalanvändande hos alla de 174 var 2 timmar i snitt om dagen.
Mm.
Och så fick de uppge då hur de mådde innan, olika självskattningsmått. Man kollade på stress, nedstämdhet, självkänsla.
Mm.
Och sen så hade man delat in dem här i 3 grupper då. Och i en grupp så fick man i uppgift att begränsa användandet till max 30 minuter om dagen.
Mm.
En grupp fick använda hur mycket de ville, men utan att själva posta någonting.
Mm.
Och tredje gruppen då fick köra på som tidigare.
Mm.
Vad tror du? Jag tror att det...
Jag gissar som folk kommer gissa mest.
Mm.
Ju mindre desto bättre.
Ja, så var det. Att den här gruppen som fick begränsa till 30 minuter om dagen, vilket är väldigt lite.
Det är nu medan du pratade försökte jag göra 2 saker samtidigt, fast jag vet att man inte kan.
Mm.
Nämligen gå in och kolla hur det ser ut med min skärmtid.
Hur ser det ut, Lina?
Det gick inte att se eftersom jag har slagit av den mätaren. Undrar om jag har gjort det.
Mm.
Men nu är det på.
Det ska jag också göra. Jag tror det vore bra för min psykiska hälsa.
Nej, men jag tror att det är mer än 2 timmar. Eller jag vet att det är mer än 2 timmar.
Ja, gud. Det är det för mig också. Och de som begränsade användandet till 30 minuter om dagen, det var lägre nivåer av nedstämdhet och stress.
Mm.
Bra för självkänslan också.
Mm. Mm.
Och bättre på koncentration.
Mm.
Dessutom, egentligen, alltså man trillar inte av stolen.
Nej, man trillar inte av stolen. Det som växer i mig är så här... I början, hur jobbigt tyckte de att det var?
Ja,
om du skulle ta min telefon eller ställa in så att jag bara får 30 minuter, då skulle jag initialt förmodligast känna mig väldigt stressad.
Ja, precis. Och det är som de här stressbeteendena som vi har tagit upp i flera avsnitt. Att när man om man ska liksom bryta någon typ av beteende och börja göra på ett nytt sätt, till exempel börja göra saker lite långsamt och
gå
så.
Gå långsamt istället för att hasta till jobbet.
I början tycker folk alltid att det i sig är stressigt. Den här goa effekten kommer efter ett tag, så att man måste alltid bara kämpa igenom den där första väggen av stress och ångest för att komma ut på andra sidan. Och jag ska bara säga något om den här sista gruppen då, de som fick i uppdrag att inte posta något själva, men att i övrigt fortsätta som tidigare. Vad tror du hände där?
Det blev kanske också bättre.
De blev bättre vad gäller koncentration, men inte på, det påverkade inte övriga faktorer, självkänsla, mående eller nedsänthet och så.
Just, det här är en av de viktigaste lärdomarna som jag har lärt mig om mitt eget sociala medieanvändande. Att om jag lägger upp något, oavsett hur meningslöst det är, så måste jag räkna på en bikostnad, eller vad kan det heta? Vad heter det här? Det finns ett ekonomiord som är såhär,
alternativkostnad.
En alternativkostnad i tid, som är helt enorm. För att, det är som att jag liksom lägger ut mig själv på entreprenad någonstans, och att jag hela tiden måste checka av hur går det med den här lilla aktien, eller den här lilla grejen som är på gång. Blir någon arg, blir någon glad, tyckte någon ditten, datten. Och om någon tycker något, så blir det något som jag är så intresserad måste svara på. Så man liksom lägger ut ett så här, startar en potentiell dialog med tusentals personer, och den måste på något vis underhållas.
Just det, nu har jag committat till ett samtal, och då behöver jag ta ansvar för det.
Typ så. Igår hade jag en sån jättemysig kväll med barnen, så fick jag sån jävla huvudvärk så att min brorsdotter kom och var barnvakt. Så de köpte med sig godis till mig, en sån underbar godisgård, bara de godaste godisna jag vet. Alla var röda och sura. Och det var sån underbar godisgård, så jag tog en bild på den och tänkte jag skulle dela, för det är kul att hon fattar exakt vilka godis jag gillar, och det var en fin godisgård. Och så precis när jag skulle lägga upp den så bara, nej, jag behöver noll intryck. Om jag lägger upp bilden på godisskål, så kommer folk bara, gillar du som den? Jag tycker om lakis, vilken äcklig, oh vad god. Allt det här underbart, men det sätter igång något. Och att klippa redan där besparade mig kanske 45 minuter av meningslöst chatter.
Och kanske besparade det också kanske lite migrän.
Ja, exakt. En till fråga där. De 30 minuterna. Alltså jag tänker så här, att vara 30 minuter någonstans är ungefär som att se en trailer på en film, där man sen tänker så här, åh, jag hade velat se hela och att det var bättre att inte se trailern överhuvudtaget. Eller är 30 minuter liksom ett, är det bra?
Jag fattar. Alltså, jag tror så här att om man har den regeln, ibland tycker folk att det är skönt att få regler. Jag kommer återkomma till det sen på min lista här. Då kanske man kan hantera det där. Fattar du vad jag menar? Eller? Att då har man det att förhålla sig till. Så att även om det är att man kanske, det där verkar intressant. Men just det, jag har ju faktiskt bara 30 minuter. Alltså, det kanske blir lite lättare att släppa saker.
Man lär sig, det tvingar en att prioritera lite grann. Och att ha den där halvtimmen gör ändå att man kan. För det har jag ju insett någon gång när jag, så här, mina barn har telefonen och jag har inte slagit på radion och bara, gud, världen kan ha gått under, for all I know. För jag har inte varit inne och kollat på Instagram eller Twitter eller X.
Man använder det faktiskt liksom lite som, man använder det lite som så här breaking nyhetstjänst. Det är sant att man bara kollar, man vet att om det har hänt något stort i världen får man veta det.
You know, you should really get on Insta, Snapchat and TikTok. I find social media to be a soul-sucking void of meaningless affirmation.
Kan du gissa en period i vår samtidshistoria när det här sambandet inte verkade gälla? Att det var bra för måendet att lägga ner sociala medier?
Och under den här sociala medieperioden då måste det ha varit?
Just det.
2010-2012?
Nej, under pandemin.
Ja, okej.
För de gjorde någon sån studie som gick lite på tvärs under pandemin, där folk fick testa att liksom dels sitta hemma då i sin socialt distanserade tillvaro och inte använda sig av sociala medier.
Just det.
Och då påverkade det måendet åt negativt håll.
Okej, och slutsats från Björns psykologen där är vad?
Ja, det är väl ingen raketforskning.
Vi behöver det sociala, och i valet mellan inget socialt och det så är det digitalt sociala bättre.
Ja, precis. Och som jag kommer att återkomma till om ett tag, så använder man sociala medier rätt, så är det ju en positiv sak. Sådär. Precis. Problemet är ofta att vi använder det fel.
Jag tror inte att det är någon som använder det rätt.
Nej, inklusive undertecknad.
Sådär. Gud,
Men vi ska nu gå igenom då en översiktsartikel som heter Pros and Cons, Impacts of Social Media on Mental Health. Eller
krasst. Rakt upp och ner.
Rakt upp och ner, precis det vi vill prata om här. Ja. Som är helt ny, bara sammanställt lite olika såna uppsidor och nedsidor då.
Ja.
Som jag tänker att vi tar det som en liten upptakt sen inför vår goa lösningslista här på slutet.
Innan du tar den vill jag bara fråga,
ja.
Det här är liksom lite infekterad mark.
Ja.
Det känns som att så fort man läser en sån här studie så kommer det kommentarer som är liksom, oavsett vad studien kommer fram till.
Ja.
Så är det så här, folk har alltid tagit Elvis, vad trodde du att nationalromantikens målningar handlade om? Eller, så här, eller folk har alltid, eller liksom,
ja.
Det är inte sociala medier som är dåliga utan det är hur vi använder det och så vidare.
Vilket ju i och för sig typ är sant då, tycker jag.
Ja, exakt. Mm. Allt är väl egentligen sant.
Mm. Ja,
och varför, jag ville bara ta upp det här för att jag ville att ingen ska bli arg på oss.
Det finns liksom en viktig grej.
Ja.
Som jag tycker alltid kommer bort i den här debatten och som är det helt centrala. Men det blir en liten cliffhanger som jag sparar till listan på slutet.
Vet du vad du är?
Nej.
Du är otrolig. Alltså, hur bra är du?
Du är bara ovanligt.
Hur kul
du
är det att göra podd med dig?
Det är härligt för mig.
Men det, gåshud.
Ja, vi får se. Det kanske blir pyspunka. Du kanske
det har hänt.
Ja, jag kanske översålde den här grejen. Nej, men vad har vi som är dåligt då? Man har hittat en rad negativa effekter från överdrivet bruk av sociala medier.
Mm.
Till exempel alltså en negativ kroppsuppfattning. Och det var ju en av de centrala puckarna i vårt avsnitt om självkänsla och sociala medier.
Förlåt, men överdrivet bruk, skulle man kanske gissa är ungefär vad vi alla ägnar oss åt? Eller finns det någon skattning?
Exakt. Alltså, och där ska jag säga att den lätta utvägen när man får den frågan är att ett överdrivet bruk blir det när det får negativa effekter på ditt liv. Alltså,
cirkelresonemang.
Men när det är liksom lite funktionsnedsättande eller skapar ett lidande.
Ja.
Ungefär så som vi tänker med diagnoser. När blir saker och ting ett problem?
Mm.
Alltså, jag menar, det vill säga, tvångssyndrom, då ska man ägna sig åt tvångshandlingar en viss tid varje dag.
Mm.
Jag minns inte exakt vad kartoffeln är, men alltså det behöver liksom påverka livet för att det ska bli en diagnos av det.
Men mår man toppen av det så why bother?
Ja.
Och så, har vi då alltså en lista på de saker som är dåliga om du använder internet så länge så att det blir dåligt för dig. Eller sociala medier.
Exakt, precis bra. Så. Mm. Så att, till exempel då, om man har en väldigt negativ kroppsuppfattning, då kanske man ska fundera på hur man använder sociala medier. Är du med?
Ja, skitbra.
Mm. Mm. Och bara några sådana snabba små puckar som jag minns från vårt avsnitt om självkänsla och sociala medier så var det kunde man ju se då att folk som till exempel tog väldigt många selfies.
Just det.
Eller där det blev väldigt, väldigt många utkast innan man publicerade en och så.
Just det.
Att det fanns ett samband där kanske med lite negativ kroppsuppfattning och så. Och
just det.
Det är ju precis samma grej som det är den här gamla, det du gör uppmärksamhet blir ett universum.
Just.
Att om du står och tillbringar väldigt mycket tid framför spegeln så kommer du så småningom att hitta fel, inom citationstecken, på samma sätt som om jag sitter och tänker på hur det känns i magen i 10 minuter så kommer jag börja må illa till slut. Mm. Samma enkla princip.
Exakt, och som sen i sig blir också sitt lilla självspelande piano, det vill säga du tänker kritiska tankar om dig själv och ju mer du gör det desto mer kritisk blir du till dig själv och desto, ju mer tid du lägger på det desto mer tid lägger du på något som inte är bra för dig.
Mm. Ja. Ju mer tid man ägnar sociala medier, desto större risk för beroende inom citationstecken. Det där är också omdebatterat om man kan prata om det som ett liksom, beroende. Då. Och cyberbullying, förstås.
Mm.
Det är ju en grej verkligen i liksom, högstadiesammanhang och så.
Alltså, jag ser ju konsekvenser av sociala medier. Och mina barn är inte i... De har inga egna sådana konton ännu. Mm. Jag har vänner som har barn som har det. Så elaka som man kunde vara eller bli utsatt för andras elakheter i skolåldern, mellanstadie, högstadie, det på steroider är vad våra barn tvingas genomgå nu. Alltså, så här, du vet, det är liksom chattlistor där folk slängs. Jag behöver inte berätta för er, det vet alla som lyssnar här, men helvete.
Ja.
Exakt. Det där är...
Och svaret på det där är att så här, försöka att i möjligaste mån
vara med.
Försöka få lite koll bara på vad ungarna gör. Det är inte alltid så lätt sådär, men att man försöker det på olika sätt. Vi har det som kallas fubbing behaviors, PHUBBING.
Aldrig hört.
Nej, inte jag heller. Och jag var där med,
är du fubba? Pissfusk.
Jag var tvungen att gå och titta. Och det är helt enkelt så här, uppmärksamhetsproblem. Alltså i relationen till andra. Vi berörde det senast i vårt avsnitt om checklista för långsiktiga relationer, där du, där du pratade om hur destruktivt det kan vara med mobilanvändande i en relation för att fokus flyttas från den man är tillsammans med, helt enkelt.
Alla som följer tv-serien som jag pratat om ganska mycket, det här Love is Blind, där åker de ju först på någon honeymoon och sen kommer de hem till sitt vanliga liv. Och när de kommer hem till sitt vanliga liv med den här människan de ska nykära i, så får de tillbaka sina mobiler. Det är helt sjukt när man får se vad som händer med de här två som säger totala turtiduver, och sen får någon mobil i sin hand och bara, ja. Att typ bara svara knappt på tilltal, stirra bara in i skärm, och hur det bara dör direkt. Bara, okej, vi har ingen connection som de pratar om. Och man bara, jag ser det ju hända. Lägg bort mobilen för guds skull! Och så går det inte.
Så jag skulle väl rekommendera alla lyssnare som inte har hört vårt avsnitt om multitasking. Sök på dumma människor, multitasking. Så lyssna på det, så kommer ni att förstå varför det är inte kanon.
Nej, exakt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet, ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också, att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Påverkar humör negativt. Mm. Jag kommer att återkomma till det senare. Mm. Vad är det för mekanismer där? Men det har man sett i alla fall. Att det finns ett samband mellan depressiva symptom och väldigt mycket mobilanvändande eller sociala medieanvändande.
En sak till uppmärksamhetspucken där.
Ja.
Alltså dels då att jag, när jag väl har min mobil, så har jag inte uppmärksamhet på något annat.
Mm.
Men även när jag lägger undan min mobil så upplever jag att min uppmärksamhet har skadats.
Ja.
Alltså att titta på en film
som
är längre än 22 sekunder, det är jättelångt. Då vill jag liksom, alltså jag, koncentrationen är, jag är liksom, man tänker på hur många timmar jag lägger på ett innehåll där jag ger varje bild eller text 0,4 sekunder.
Mm.
Så är det ju helt sjukt att tro att jag ska kunna läsa en och samma bok eller titta på en och samma tv-serie eller ha ett och samma samtal.
Det är det vår kompis Laura brukar beskriva som popcornhjärna.
Ja, exakt.
Mm. Och att man får liksom låg tolerans för allt som är, pågår längre än
1,4 sekunder eller vad det kan tänkas vara.
Ja, exakt. Och det där får man ju verkligen aktivt försöka motverka.
Ja.
Jag såg den här fantastiska Killers of the Flower Moon häromdagen, Scorseses senaste film.
Robert De Niro och Leonardo DiCaprio och...
Vad heter hon? Den absolut otroliga. Hon var bäst i hela filmen.
Ja.
Huvudrollsinnehavaren. Tappat det namnet just nu.
Mm.
Men den var ju goa 3 timmar 35 minuter. Tror jag kunde se den i ett pass, eller?
Det kunde du inte.
Det blev 3.
Ja.
Det blev upp till 3 pass. Men det där tror jag att man... Om man har haft den förmågan tidigare i alla fall, så tror jag att man kan träna upp den.
Absolut. Mm. Det, för mig räcker det med att... bort med andra alternativ.
Mm.
Och alltså, varje gång reflexen kommer att jag ska bara göra det här samtidigt, så bara nej, vänta nu, hämta hem, och så blir det belönande i sig.
Ja, precis. Ja, sen så har vi en del såna här, alltså ökad ensamhet, att man liksom isoleras lite.
Mm.
Och FOMO, fear of missing out, det känner du igen, min vän.
Mm, verkligen.
Det är en sån grej som du brukar må dåligt av.
Ja, exakt. Så det har ändrat sig lite sen vi blev barägare, du och jag.
Ja.
För man, jag inser att där det skulle vara så himla roligt att vara hela tiden, orkar man inte vara hela tiden.
Nej.
Så då blir jag bara lycklig av att andra är där och har det kul. Så jag ligger hemma och myser.
Precis. Men där har jag... Alltså, jag tror att jag har såna konton som kan ge mig lite som FOMO-tendens ligger i riskzonen för att bli dolda, mutade. Så att man ska bli lite mindre sånt då.
Mm.
Ja, lägre självkänsla kopplat till det vi pratade om tidigare. Vi har också det här med jämförelser, sociala jämförelser, som är en sån, det är ganska vanlig erfarenhet, tror jag. Det tror jag att många har koll på, man ser andras förment perfekta liv.
Ja,
och så.
Varför de ett sånt där landställe, eller sånt där handväska, eller sån där takhöjd.
Just det.
Det måste vi också ha. Vi måste belåna ihjäl oss för att ha det där som känns himla normalt.
Visst. Och jag tror att det där är också något som kanske har blivit värre, i och med att sociala medier har blivit mycket mindre. Hej, det här är min vardag.
Ja, för det var det, apropå när jag i början pratade om hur genuint sociala medier kändes, så var det så här, nu får jag se hur någon har det hemma.
Ja.
När de äter frukost och ens mamma bara, gud, varför sitter ni på det här Facebook och tittar på bilder på någons kula gamla frukost? Jag förstår inte vad ni får ut av det.
Ja.
Och sen idag så är det ingen som lägger upp en bild på en frukost som inte är liksom hemdrejat fat och liksom det egengjorda fröknäcket med...
Visst, så att det där blir väl egentligen bara värre då.
Ja.
Ju mer professionaliserat inom citationstecken som sociala medier flödet blir.
Mm.
Ja, så att det här är några sådana forskningsfynd på temat negativa effekter av överdrivet och felaktigt bruk av sociala medier helt enkelt.
So, how are we getting on with our grand social media initiative?
Well, we created a fake profile for a really cool guy named Derek McBlack.
Wow.
Then we created a bunch of fake friends for Derek, and we had all of them like Derek's likes.
So far, we're only popular with imaginary people, but I think this is the start of something big.
Positiva finns.
Positiva finns, ja. Vi har redan snuddat vid en del. Till exempel det här med att hitta likasinnade, det som du var inne på. Och det kan ju vara liksom socialt stöd, om man har någon särskild typ av problem. Säg att man har en...
Av läkemedelsutlöst huvudvärk.
Ja, att man skulle kunna tänka sig att du hittar ett gäng likasinnade.
Tror mig, de finns.
De finns. Och så kan man dela erfarenhet och kanske tips och peppa varandra. Alltså, ja, det självklarheter kanske. Mm. Men vi har ju hela den grejen då. Och det är ju också en sån här, något som många brukar beskriva, att om man är, ja, men säg att man är lite utanför kanske i klassen eller så, på en mindre ort och känner sig lite annorlunda, så hittar man sitt folk på andra ställen där det finns fler människor och så. Och det här är ju helt fantastiskt.
Alltså för att ett sånt liv innan sociala medier, att växa upp och bara, hopp, så var man den enda som var gay eller som gillade mörk musik eller opera eller så här, och bara är den enda på hela jorden, som att gå till bibblan och låna en bok där det kanske visade sig att det fanns någon på 1800-talet som man kunde liksom känna igen sig i.
Visst.
Och så bara brevkompisar kanske man kunde skaffa sig, och nu bara söker community, ingår i.
Ja.
Underbart.
Ja, precis. Och förstås att det kan vara liksom skapa vänskaper i IRL. Jag har ju, för mig har det ju varit, mitt liv är ju mångfalt bättre tack vare sociala medier skulle jag säga, än det hade varit annars. Och det har framförallt att göra med att jag har fått vänner för livet, högvis.
Liksom. Folk som man inte annars, alltså så här, hade, nu tar vi Laura som exempel, för du nämnde henne, som är ljuvlig, jättemycket yngre än oss båda. Inte en människa som jag tror att jag helt självklart, om vi skulle vara på ett ställe, man skulle bara... Hon är ju vrålhärlig. Jag tror inte jag hade känt att det var självklart vad jag skulle gilla henne.
Mm.
Men just för att min första kontakt med henne var så här, det här var en riktigt roligt skriven text.
Mm.
Det var, nu har vi ett bra jam i kommentarsfältet.
Mm.
Dyrkar henne.
Ja.
Och det är ju sånt, det är ju sånt som inte syns utanpå.
Nej.
Att någon svänger, dens humor klickar med ens egen eller liksom...
Exakt, och sen så blir det ganska ofta någon typ av IRL-kontakt sen då.
Ja. Ja. Jag vill bara lägga till en sak.
Ja.
Punkten vi sa alldeles nyss om det här med att hitta likasinnade, så kan jag säga så här. Där kan jag ju också lyfta en liten flagga som adderar till negativa listan.
Ja.
Att de här forumen för likasinnade ibland spinner iväg både hitan och ditan, så att det liksom kan förstärkas vad det nu är man lider av, sig att det är läkemedelsutlöst huvudvärk eller något annat.
Så att det blir din identitet till slut.
Det blir min identitet, men det kanske också blir mitt fakta, facit, etc. Så att säga, istället för att gå till en läkare så går jag till mitt forum. Alltså sådana där, och där liksom, precis som när vi har pratat om så det här med extremer, hur det liksom tenderar att förstärkas.
Ja, just det. Och att man hamnar i någon typ av... liksom avgränsad informationsmiljö som kanske inte är kanon för
en. Exakt.
Visst. Någon studie här som visade på att humor i sociala medier var stressreducerande under covid-19-pandemin. Mm. Och det är väl det jämnt, helt enkelt.
Och folk är så roliga.
Mm.
Jag är ju ganska ny med TikTok.
Ja.
Men där, det är saker som är så roliga.
Mm.
Jag kan inte återberätta. Besök TikTok, lyssnarna.
Visst, alltså det är något. TikTok är ju utskällt av flera anledningar. Ibland på goda grunder. Men TikTok har ju också något som typ andra sociala medier inte har. Som är en så här väldig fantasifullhet i skapandet.
Folk är...
det finns folk som är så otroliga på det formatet. Oh. Sen så är det ju en tydlig nackdel är att det är relativt osocialt.
Ja, exakt.
Eller hur?
Exakt.
Det är ju mer, på ett sätt, mer traditionell broadcasting bara.
Ja, men det kan bli väldigt, väldigt viralt. Det är roligt när saker... Det finns någon snubbe som han och hans kompis gjorde så här, Sophie Ellis backstage. If you think you're getting away, I will prove you wrong. Sophie Ellis Baxter's backing singers. Mm. Och så står de och bara så här mimar hur de skulle, och ser så roliga och fina ut. Och det är jättekul.
Ja.
Jag vet inte varför det är så kul, för de bara dansar som backing singers skulle dansa. Och sen så nu såg jag bara igår en ny version av precis samma, där de står och sjunger och mimar till Sophie Ellis Baxter, och så kommer Sophie Ellis Baxter ut och sjunger framför dem.
Ja, mysigt.
Gås.
Ja,
mysigt.
Underbart. Och sen så måste jag bara addera till den här listan att jag tycker att det har varit... Ja, men dels det här med, vi pratar ju om att ett överdrivet bruk kan isolera och skapa ensamhet. Men det är också så här, du vet, som nyskild, jag var väl inte småbarnspappa direkt, men jag hade relativt små barn. Och man är liksom fast i hemmet väldigt mycket under varannan vecka. Alltså, jag känner att för mig var det bara det var ett sätt att ha andra vuxna nära.
Visst,
alltså det hjälpte mig med ensamhet, så tyckte jag då. Och också att när Twitter var som bäst så var det ett fantastiskt sätt att ha intelligenta samtal med intelligenta människor.
Verkligen.
På ett sätt som är svårt att föreställa sig att man skulle kunna få till på annat sätt. Så att,
Och också sociala konstellationer. Jag har vissa liksom chattgrupper som har uppstått för flera år sedan av att typ sådär... Man hamnade i det samma bord på en öl en kväll och sen nästa dag skickar man till någon och säger tja, swisha mig, eller typ om till och med var innan swish. Hej, sätt över 100 kronor till Lisa som betalade för det här. Sen har en sån meddelandegrupp levt vidare. Och man hittar intern humor, man har roliga referenser, man skvallrar, man skojar. Och så bara, oj, nu är vi liksom ett jättetajt vänning. Det var folk som kanske inte ens kände varandra i den meddelandetråden som under åren liksom har lärt känna varandra.
Ja,
Jättespeciellt.
Just det.
Det vill säga att nästan aldrig ses i det fysiska rummet, men de här vänskapstrådarna är liksom...
Det där är faktiskt en del av sociala medier som Gartner och andra förstår sig på det, tror kommer öka.
Ah, det vill säga slutna
forumen. De är på uppgång.
I'm on MySpace. I'm on Friendster. And there's a new network called Facebook, which I think is going to be really influential.
Då har vi konstaterat att det finns dåliga grejer och goda grejer med det här fenomenet. Och om det är på det viset så måste man ju då kunna påverka sitt användande så att det blir mer av de goda grejerna och sämre av de dåliga.
En sak som jag tycker att de missade helt, som är en av mina viktigaste på plussidan.
Ja.
Inspiration. Alltså det är så mysigt att följa konton. Alltså allt från liksom resa, baka, måla. Alltså så här, bara, åh, det där kan jag, rengöra min vask.
Vet du vem mer som argumenterar på det sättet?
Nej.
Min 12-åriga dotter.
Vad inspireras hon till då?
Hon säger så att man lär sig massor på TikTok. Då säger jag till henne att det gör man säkert, men det är också så att jag såg någon studie som hade tittat på psykologiinnehåll på TikTok. Vet du hur mycket ungefär som var...
Rakt av bullshit. Nej, säg 70%.
Jag tror att det var 80.
Nej!
Ja.
Som är typ såhär, it's always a red flag when someone tells you that they're sad. Liksom.
Så att det var rakt av fel bara.
Nej.
Så att då sa jag till henne att TikTok-universitetet är inte fullständigt korrekt.
Du Björn, borde du och jag starta ett TikTok-konto?
Ja, men det borde ju väl.
Där vi försöker ge kvarstående 20% lite mer utrymme.
Ja, vi gör det.
Cringe, säger många.
Ja, min dotter.
Även du och jag, din dotter i synnerhet.
Ja.
Men lyssnarna, om vi gör det, finns ni där för oss? Hoppas.
Yes. Ja. Så då tänkte jag att då går vi på den här...
Hur vi maxar goda listan.
Just det. Egentligen mindful sociala medieranvändning.
Ja.
Nu är du allergisk mot just det ordet.
Nej, men inte länge. Inte efter vårt mindful nästa avsnitt.
Nej, vad bra då. Hur kan man använda sociala medier medvetet så att det blir bra?
Ungefär som vi gjorde om vårt underbara avsnitt om åldrande.
Mm.
Hur kan man åldras medvetet så att det blir mysigt för en?
Ja, precis.
Ja.
Ja, exakt. Och då skulle jag vilja börja med en punkt.
Björn, vet du vad? Du kanske behöver en rubrik.
Om det är något jag behöver så är det.
Ja, här kommer
det. Satta rubrik.
Underbara tips för att på medvetet vis njuta det bästa av sociala medier. Punkt 1.
Minns att jag flaggade för en sak som jag tycker kommer bort i debatten, men som jag tycker är den viktigaste.
Nu får vi den.
Jag börjar med den, tänker jag.
Ja.
Och det är att göra en över- och underskottsanalys. Jag har tagit upp det här i något annat sammanhang. Men det här är en sån grej som mina kollegor också brukar säga när det här kommer på tal. Mm. Att problemet är kanske inte sociala medier i sig i första hand, utan det är hur ditt övriga liv påverkas. Det vill säga, dygnet har 24 timmar.
Mm.
Om du tillbringar väldigt många av de vakna timmarna på sociala medier, vad kommer då det att ta tid ifrån?
Mm.
Är det kanske liksom träning? Mm. Är det socialt umgänge med familjen?
Mm.
Är det sömn? Det kanske viktigast av allt.
Mm.
Alltså den grejen.
Mm.
Det är lite flippa perspektiven lite.
Just det.
För att om man har utrymme för allt det där, allt det som de här liksom friskfaktorerna sånt man mår bra av, då kanske det inte spelar så jäkla stor roll vad man gör resten av tiden på sociala medier. Kanske.
Nej, sant.
Ja, så att över- och underskottsanalys, alltså det är så här, vad har jag för mycket av och vad har jag för lite av i livet? Det är sånt det som jag och mina kollegor gör med klienterna.
Men så låt att jag är din klient och du ska tvinga mig att göra en sån här. Då tar jag en penna och papper.
Ja.
Och så bara, här är saker som jag mår bra,
två kolumner.
Som jag har för lite av i mitt liv.
Ja, två kolumner.
Tid med barn, one-on-one med Alex, hänga tvätten, trän, skriver jag där. Och sen på den andra...
Ja, då kan det vara liksom ett överskott av till exempel... Ja, det skulle kunna
oroa
vara
mig för mycket, eller...
Det skulle kunna vara sociala medier. Alltså att man bara kikar på den tid man har till förfogande och vad man känner att man har för mycket och för lite av.
Mm. Alltså nästan tårtbitsdiagram, så här ser mitt dygn ut.
Ja.
Jag lägger jättemycket tid på hushållsarbete, det vill jag inte göra. Nej, men då får vi till att dela det mer jämlikt, så att jag får mer tid för... dans.
Och det kan låta superbanalt, men den enkla övningen är ofta, alltså jag tror att jag skulle ha nytta av att sätta mig ner och göra den nu. För att man behöver bara inta ett sånt liksom helikopterperspektiv på tillvaron ibland. Det är
verkligen
nyttigt.
Och där är ju den här lilla skärmtidsmätaren som jag nu slog på lite intressant. För om den säger 6 timmar, man bara, okej, vi hade 24 timmar här och så här många timmar var jobb och så här mycket, oj. Då är det här den största posten.
Just det.
I hela livet. Större än liksom, i viss mån kanske även sömn.
Ja, just det. Och jag tror att alla som har tonårsbarn känner igen den problematiken. Att det kanske är faktiskt bra om de inte har mobilen i sovrummet till och med.
Just det, man kan ha en liten låda i vardags där man bara, här lägger mobilen.
För att det är väldigt svårt att hålla sig ifrån. Och just tonåringar behöver ju sömn väldigt mycket, som ni säkert känner till. Hjärnan producerar tillväxthormon när man sover, etc. Och jag minns också från vårt avsnitt om det här avsnittet vi gjorde om unga och mobil eller sociala medier, att där kunde man ju se att ett stort sociala medieanvändande var korrelerat med sämre sömn.
Ja.
Väldigt lätt att begripa, väldigt lätt att se det sammanhanget faktiskt.
Nej, men skitbra. Se till att det inte går ut över andra saker som är viktiga för dig i ditt liv.
Ja, helt enkelt. Precis.
Punkt 2 på listan över hur underbara tips på hur du ska kunna använda sociala medier medvetet så det blir bra för dig.
Algoritmerna har inte ditt bästa i åtanke.
Nej, vad de inte har det.
Nej. Så att välj ditt eget flöde.
Ja.
Mm.
Alltså kurera with care.
Kurera with care. När du får förslag på du borde bli kompis med den här eller du borde följa det här kontot. Jag är inte helt säker på att du borde det.
Nej.
För att algoritmen har som sagt inte ditt bästa i åtanke. Mm. Det är andra grejer som driver där. Man kan tänka sig konton med liksom perfekta hem och sånt där. Alltså, vissa kanske mår bra av det.
Eller vet du vad? Sak som jag kan må dåligt av. Konton som är lite så här retiga och letar fel. Och liksom lite så här... typ så här, taskig von Ob, typ så här, tuffa gänget i klassen konton
hånfulla,
lite så här, jätteinternt eller jätteelakt där man bara så här, märker hur man plötsligt blev den här som så här, försöker fatta men aj, får bollen i skallen och bara hur är reglerna här egentligen,
just det.
Den grejen det är så här, bara, när man bara då bara ofölja.
Ja.
Och så bara, gud, nu.
Visst, och det finns ju alltid det här alternativet. Om man tycker att det är för dramatiskt med att ofölja så kan man ju dölja eller muta ett konto. Jag har mycket sånt, kan jag säga.
Ja.
Jag har ett väldigt kurerat flöde.
Skapa ett universum fritt från vissa tonlägen.
Ja, verkligen, verkligen, precis. Och jag tänker likadant med poddar.
Ja, verkligen.
Att så här, skvallriga, elaka. Om jag har en person, liksom, särskilt om jag har en period när jag kanske själv känner mig lite låg eller så, som jag ofta gör till exempel i januari, februari brukar vara sådana perioder för mig. Lite säsongstepp. Då byter jag det mot en ljudbok.
Ah.
Skvallerpodden det blir en bra ljudbok.
Alltså ja, det måste vara bra för dig.
Ja, men det är så bra för mig.
Och mig skulle det vara det för.
Ja, visst. Så att man bara kurerar flödet, väljer sånt och blir glad av. För mig är det så här, goa liksom, naturkonton eller liksom, positiva personer eller roliga personer eller så.
Precis i anslutning till det där, så jag säger, det jag mår bra av är att då följa så här, typ, lite mer eviga värden.
Mm.
Alltså böcker skrivna för länge sedan eller från långt borta, eller musik som funnits länge, eller
inte en nyckelroman från Stockholms krogvärld 2019.
Nej, för den tenderar ju bara att liksom förhöja den här naveln som man är rädd naveln som man är dolt av att vara skåda in i. 100%. Det är bara större och större.
100%.
Och att då istället bara, åh, vad händer här borta, den här delen av världen. Gabriel García Márquez.
Just det, Jane Austen. Klassisk som vad kallar man det, comfort read.
Ja, exakt.
Så, kurera flödet helt enkelt. Då. För att folk är ofta inte medvetna. Man har inte gjort...
Man tror att man ser vanligt internet, men det man ser
Man sitter bara och går igenom flödet och sen så... Man kanske inte liksom ser kopplingen, men att försöka göra det. Så här, mår jag bättre eller sämre nu efter att jag har tagit 20 minuter på Instagram?
Mm.
Och vad i så fall kan det ha varit som utlöste det?
Mm.
Det är typiska grejer som man faktiskt blir bra på att se om man övar på, förlåt Lina, mindfulness eller medveten närvaro. Då brukar man bli duktig på att uppmärksamma den typen av samband. Men att försöka vara liksom lite mindful i sitt, okej, just den där mobbartypen ska jag nog inte följa, för att jag får lite ont i magen när hens poster dyker upp.
There's nothing wrong with catching up with a few old friends, right? Or doing a little social networking with my BFFs.
Yeah. Social networking or social not working?
Punkt nummer tre på vår lista över hur man ska använda sociala medier för att må gött.
Fundera på ditt varför. Och då kanske framförallt när man postar saker. Alltså när jag lägger ut det här. Vad är funktionen, vad är den psykologiska funktionen, om att prata psykologiskt språk, varför gör jag det här?
Känner jag mig ensam?
Känner jag mig ensam och vill ha liksom, känner jag mig ful och vill ha uppmuntran?
Ja, just det. Men säg att det är så, att jag känner mig ful och vill ha uppmuntran, eller känner mig ensam och vill ha kontakt.
Ja.
Är det då så fel att försöka göra någonting åt det via sociala medier?
Behöver det kanske inte nödvändigtvis vara, men det kan bara bli att man hamnar i någon sån här... lite jobbig loop då, att man, alltså jag tror att det kan vara något förstadie till beroende, om man är väldigt mycket, om det är väldigt mycket negativt förstärkt på det sättet, det vill säga att man använder sociala medier för att dämpa ångest.
Just det.
Då kan det vara lätt att man hamnar i någon typ av negativ spiral.
Behöver ha fler likes,
Så att man ska vara lite vaksam på den grejen. Det är en sån grej som jag vet att forskarna brukar säga, de som håller på mycket med sånt här, att återupprätta det sociala i sociala medier, att man på något sätt går in för att, av sociala skäl, att det är lite mer positivt förstärkt, att såhär, nu vore det kul att tjabba lite med Lina, eller så. Eller det vore roligt att ha en diskussion om den här saken och se vad folk tycker om det.
Många, och jag själv däribland, kan man tendera typ så här, när man ska vara dömande, att så här, all social interaktion på sociala medier är tomma kalorier. Alltså man likställer en liksom hjärta under en selfie med det är inget värt, eller i värsta fall det är bara negativt. Men säg att jag är ensam och bara hej allihop. Skriver något på Twitter och folk faktiskt svarar, så kan ju det vara något som bara, nu blev det lite tjabb här och den här personen var ganska rolig och här, så att det faktiskt är något istället för inget. Men då kan man kanske tänka, då går jag tillbaka till punkt ett på din lista, att säga att jag sätter mig och skriver den där kommentaren istället för att smsa dig och säga, Björn, vad säger du, ska vi ta en fika?
Ja, just det.
Alltså att det, så här, om det är den...
Om det är ett undvikande på det sättet. Alltså då blir det att man på något vis undviker IRL-möten kanske. Och så att då kan det vara ett problem förstås. Men naturligtvis kan det ju ibland vara... Alltså att om man känner sig ensam och vill söka kontakt, så där, det är såklart inte dåligt i sig.
Men man kan väl också tänka att det kanske inte alltid är den miljön som ger bäst...
effekt.
Nej. Alltså att det verkligen kan slå fel också.
Ja.
Så här, känner mig värdelös, då lägger jag upp en bild för att se om någon tycker jag är fin. Någon tycker jag är fin, men vänta, jag känner mig fortfarande värdelös. Eller inte tillräckligt många tyckte att jag var fin, jag känner mig ännu mer värdelös. Alltså det liksom är fel plåster.
Precis, så att den här den är lite komplicerad, den är lite svår, men jag skulle säga så här, att om man oftast känner att den sociala medier användande är ångestdrivet, det vill säga att nu måste jag göra det här för att liksom dämpa någon typ av obehag, så kan det vara en liten signal om att det är dags att dra ner, om vi säger så.
Yep.
Sammanfattningsvis, är du med på den?
Jag är helt med på den, och kan komma på mig själv med att när jag väl vill, du vet, så här, oj, kolla här, vilken uselt den här politiken gjorde det här. Eller, bu, kolla vad knäppa kläderna här på. Alltså här, det är nästan alltid, så då är det någonting jag är jättefrustrerad och ledsen över, eller jag tycker illa om hos mig själv.
Ja.
Som liksom färgar en tongång där jag bara vill få ut det.
Ja, ja.
Och det försöker jag ta med mig när jag läser andra människors, när de liksom sprider dåligheter på nätet. Men den mår inte bra just nu.
Nej.
Det är uppenbart.
Ja, visst. Och jag tänkte, men det kan ju också vara någon typ av, om man är en sån verkligen stor användare av sociala medier, om man lever mycket av sitt liv i dem och så tror jag, då kan man också kanske hamna i så här känslomässiga undvikanden, att så fort man får en besvärlig känsla,
just det,
så kastar man sig ut
och letar likes.
Och letar likes istället för att ta tag i
just det.
Det problem man har eller så.
Ja, eller så här. Jag har en klurig grej att lösa. Nu har jag tänkt på den 40 sekunder, jag kommer inte på någonting. Nej, men då klickar jag in på Instagram. Alltså det, om jag har telefonen i närheten av mig när jag behöver liksom grubbla på något, då är det helt sjukt vad snabbt det går för mig att bara så här fly ifrån.
Ja.
Alltså det är liksom... Och i sådana lägen är det väldigt intressant att lägga ifrån telefonen och bara, nu behöver du vara kvar i den här känslan, den här tanken, det här molande ångesten för att komma fram till något.
Ja, visst.
Nästa punkt på vår lista är nummer 5.
Superkonkret, slå av notifieringar. Det är en sån här grej som man har sett på. Det där har jag gjort sedan väldigt många år. Jag har slagit av allt utom sms. Men nu, sista halvåret, har jag noterat att många av mina vänner har slagit av sina notifieringar även på sms.
Aha.
Så att jag får, det står så här, person X har tystat notiser.
Är det det? Ah, för det är ju skitvanligt.
Ja.
Och det har jag alltid tänkt är för att de tar sin tupplur. Men alltså tystat som i att det inte låter pling. Men är inte det? De ser
ingenting. De ser inte att de har fått ett sms, utan de går väl in då liksom aktivt och tittar efter att mötet är klart eller vid några tidpunkter under dagen eller sådär. Alltså de har tagit tillbaka kontrollen helt från mobilen. För att de här notifieringarna, det är mobilen som säger till dig, titta på mig nu.
Ja, exakt.
Och att stänga av dem är ju att säga, håll käften. Jag kollar när jag vill. Det är jag som bestämmer, det är inte du. Och så har jag tänkt med... duktigt och präktigt av mig kanske, men så har jag tänkt med mobilen i kanske 5 år, men just sms'en har låtit vara kvar, för att jag tänker att de är ofta så pass...
Ja, vi har barn, och där tycker jag att det faktiskt spelar in, för där, i och med att om man har nödvändiga relationer där folk hellre smsar än ringer om det har skitit sig, så vill jag ändå kunna...
Och då, tror jag, då kan man ställa in på det sättet att vissa personer tränger igenom.
Ja, kul, spännande.
Ja, men den grejen är väldigt bra, och det är också en sån grej som jag och mina kollegor brukar jobba med klienter. Också så här stress, när stressproblematik finns, så brukar det inte sällan vara så att det är en riktig notifieringsfest. Alltså, du vet, hela så här hemskärmen är
blinkar rött.
Det blinkar rött i, exakt. Så att den är enkel faktiskt.
I will never remember my very best day spent staring at my phone.
Nästa punkt på listan är nummer 6.
Sätt tidsgränser, regler. Till exempel, jag ska inte använda mobilen en timme före läggning och så. Är det här någonting som du pysslar med?
Jag är ju så trotsigt lagd. Så bara du sa så här, så vill jag lägga mig rakt ner med telefonen.
Det var kul, jag önskar att ni hade fått se Linas uttryck, för det var det är samma som min, så här, min 15-åriga son har när jag kommer med något direktiv.
Kom inte och säg till mig vad jag inte får göra.
Ja. Precis, och det här praktiserar jag inte själv heller faktiskt. Men däremot om man är en person som har problem med det, vilket ju gäller alla de här punkterna. Återigen, upplever man inte att man har problem, kör på som du gör. Men om man känner att man skulle må bra, vilket du kanske skulle, så kan det här vara en grej att testa.
Verkligen.
Lite regler. Jag har ju berättat tidigare på den att jag har en sån regel hemma som faktiskt efterlevs. Då och då får jag påminna mina ungar om att man tar inte med mobilen till middagsbordet.
Nej, exakt.
Den är någon annanstans. Så att vi käkar mobilfritt helt enkelt. Men annars är vi lika havererade som alla andra.
Den sista punkten på vår lista över hur du medvetet ska använda sociala medier för att du ska bara få det bästa av dem.
Det här är en sån grej som har funkat bra för mig i perioder när jag har känt att jag vill begränsa. Och det är att inte posta själv.
Just det. Stryp den delen av det.
För då märker jag att då blir det automatiskt mycket mindre intressant. Du berättade själv att när du väl har postat något så känner du ett, nästan ett ansvar att gå in väldigt regelbundet och kolla om någon har kommenterat och så vidare. Och det kanske också blir mer intressant på något vis.
Ja,
nu ska jag se om den eller den har skrivit någonting.
Tyckte
här.
Tyckte jag var kul. Ja, exakt. Mm.
Men om man inte postar själv så då blir det ganska lätt att låta mobilen vara.
Ja.
Åtminstone för mig är det så.
Det är så himla bra, för alla de här sakerna kan man ju dra igång med direkt nu.
Ja.
Om vi säger att det är någon där som bara, nej, jag vet inte om jag tycker det var så bra eller dåligt på sociala medier, men jag kan ju testa några saker och se vad som händer.
Mm.
Gör du detta, jag börjar i bakvänd ordning. Börja med att inte posta saker själv, se vad som händer.
Mm.
Stäng av dina notifikationer, kanske även på sms, för att se vad som händer. Innan du postar eller någonting, håll koll på varför, eller varför går du ens in?
Mm.
Vad är det du behöver nu? Tidsfördriv eller ångestdämpning eller sådär. Kurera flödet, klicka ur de där grejerna som får dig att inte må bra.
Mm. Och gör en över- och underskottsanalys. Ta det här avgörande tid från andra viktiga saker.
Just det. Den vill man ju sätta sig och göra direkt, överskotts- och underskottsanalysen.
Ja.
Ja. För skulle man börja med det där som man tänker någon form av nästan så här hanterbart, alltså bare minimum. Det vill säga så här, var inte ens på sociala medier om inte det här råder.
Mm.
Då är man kanske inte vaccinerad. Men man har tagit några bra kliv så långt bort från det sämsta av det som man kan utan att behöva lägga ner.
Ja.
Det är lite som när folk säger att du måste dricka väldigt mycket mindre för att inte behöva sluta dricka helt.
Ja.
Det här är kanske en nödvändighet för att det ska funka för dig.
Mm.
Ja, vad bra! Vad inspirerad jag blev, Björn.
Ja.
Vill dra igång dirr.
Mm.
Låt oss återkomma till det här ämnet. För jag gissar att det kommer nya studier på månadsbasis.
Säkert.
På ämnet.
Ja.
Och det finns säkert anledning till för oss att återkomma. Och ni som lyssnar, om ni känner att ni har något viktigt att tillägga eller så, för allan del, glid in i vårt kommentarsfält på Instagram och tyck till, och där heter vi Dumma Människor. Sen kan jag väl säga som en hälsning till våra lyssnare som jobbar på företag som ibland har föreläsare som besöker sig, att Björn, du och jag, själva så Dumma Människor, ju gör sånt, och att det är så roligt.
Vi älskar det.
Och för att tuta ängel vill jag också säga, det är så uppskattat.
Ja.
Då kommer jag och Björn till ert företag och föreläser eller gör workshops på ämnen som stresshantering, teambuilding, hur man jobbar bra tillsammans, hur man arbetar bättre med likabehandling eller generellt samarbete för att skapa motiverande arbetsplats. Det finns jättemånga olika ämnen. Vi har flera hundra avsnitt, så det finns potentiellt flera hundra ämnen om man skulle vilja ha det så.
Mm.
Men det tycker vi är jätteroligt, och vill man göra sånt med oss så går det att nå oss på domamänniskor@gmail.com.
Så är det.
Ja. Och då kan vi passa på att tacka för idag. Tacka vår ljuvlig klippare Peter Malmqvist och tacka Acast där vi spelar in. På återhörsel. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.